Witches tell the story, this life had many shades. I'd wake up every morning and before I'd start each day, I'd take a drag from last night's cigarette that smoldered in its tray. Down a little something and then be on my way. Traveled far and wide, laid its head in many ports. I was guided by a compass, I saw beauty to the north. I drew the tales of many lives and wore the faces of my own. I had these memories all around me so I wouldn't be alone. Some may be from showing up, others are from growing up. Sometimes I was so messed up and didn't have a clue. Your name written here in a rose tattoo, in a rose tattoo, in a rose tattoo. I got your name written here in a rose tattoo.
Välkommen till radioaren.
Det betyder att det är fredag, äntligen.
Ja.
Och det här var faktiskt du som hade önskat denna låten med Dropkick Murphys.
Och med låten Rose Tattoo.
Den är glad.
Mm.
Det var inte så länge Dropkick Murphys faktiskt var ganska nära oss i Malmö på Kulturbolaget. Då hade jag egentligen velat ner där, men det var mitt i veckan så det blev lite så där körigt med jobb och så.
Vilken osis.
Vilken osis. Det kan man tycka. Men hörru du, idag är det du, Katie Lalan i studion och jag, Lotten Greenslade. Och vi har vår ljudtekniker Mattias Snubble med oss här.
Grattis, grattis.
Ja. Och jag tycker att det är på tiden att vi är lite nyfikna på den här mannen, för han sitter mest bara tyst och grejar med ljudet.
Ja, som vanligt då.
Så idag ska vi grilla honom, eller hur Kettil?
Ja. Ska det vara stekt eller hårt stekt?
Vad sa du, stekt eller?
Hårt stekt.
Ja, det får ju Matte svara på.
Jag begriper inte frågan riktigt.
Det kanske fungerar med grillat eller kolgrillat.
Ja, typ.
Okej, men då frågar jag dig, ska det vara löskokt eller hårdkokt?
Det beror på i vilket sammanhang, kan jag tycka. Mm. Faktiskt, om jag ska ha det på macka vill jag helst ha det hårdkokt.
Mm. Annars, duktigt val.
Ska jag ha det vid sidan av så kan det vara löskokt. Det går bra.
Det kan vara en svår nöt att knäcka. Men Mattias Nyble,
ja.
Här på Radio Vargen är du vår ljudtekniker.
Yes.
I annat fall, här just på Barbacka eller inom omsorgen där du jobbar, så gör du?
Ja, jag är väl egentligen den inom Kristianstad kommun som gör mest olika saker, känns som. Jag jobbar ju med Helge Englar, jag jobbar med Halv sex-redaktionen som är en webbtidning. Jag jobbar med Kul fredagsgruppen som är en, ja, Kul fredagsgrupp. Jag vet inte om man ska förklara det bättre. Jag håller på med innebandy, jag håller på med fotboll, jag har en kör och lite allt möjligt annat också.
Och det hinner du med på hur många dagar i veckan?
Ja, egentligen 5. Men ibland blir det mer.
Ibland tillkommer det lite till.
Ja, precis.
Men nu, för de som inte vet det, om det nu är de som inte vet vad Helge Englar är för någonting, vad är det?
Helge Englar är alltså ett band med 5 killar som har olika sorts funktionsnedsättningar och som spelar musik ihop med framförallt mig och Pia Ydrefelt då som är handledare.
Och där är din roll liksom att stötta dem i
ja.
Att utvecklas och...
Precis, så spelar jag ihop med dem också i låtarna och vi har ju rätt mycket uppträdande och framträdande och sådär, så att då spelar jag väl oftast gitarr.
Yes. Kettil.
Ja.
Du ska ju själv börja spela lite gitarr.
Ja.
Har du några klipska frågor till Matte om detta unika instrument?
Ja, det har jag sagt. Det har jag sagt, men jag glömde det där hemma.
Ja. Ja. Men då fortsätter jag och, ja. Och frågar lite. Du är Matte.
Yes.
Du är sångare, du är gitarrist och du är pianist. Är det någonting mer? Spelar du flöjt?
Nej, det gör jag inte. Alltså, du vet, jag brukar ha mina utläggningar om flöjt. Att det, jag tycker det är liksom lite grann av djävulens instrument. Fast det beror sig lite på. Det finns ju flöjtsorter som är fantastiskt vackra. Men jag är ju inte så jätteglad i blockflöjt och sånt där.
För när jag var liten, så när man började första klass med 7 år, så fick man börja med sitt första instrument. Och då var det bara så att det var blockflöjt.
Ja, det var påtvingat. Och det var samma för mig. Jag kunde till och med ihåg att den här boken hette Heisa Petronella.
Ja! Jag hade samma.
Ja,
ändå är jag äldre än dig.
Ja, men jag tror den hängde med. Jag tror det var så här staten styrde in oss på att vi skulle ha den. Det var
till säkert, Paris och alla de här.
Ja, det var säkert en massa här sublimala budskap i den om att det skulle vara vänsterpropaganda i den. Allting sånt var ju så på 70-talet så att det skulle inte förvåna mig.
Men så när du satt där och spelade på din blockflöjt så tänkte du jag skulle vilja spela gitarr och piano.
Ja, alltså när jag var 12 år gammal och höll på med detta så då hade jag redan ett fantasiband som hette Fire som skulle göra hårdrock och typ spruta blod och grejer och sånt där. Och jag hade nog till och med en gitarr, faktiskt en elgitarr tror jag. Om jag inte minns fel, någon fake Les Paul-variant. För att Ace Frehley kissade en sån då.
Ja, just det. För när jag tänkte när du säger att det skulle spruta eld och blod och allt möjligt sånt, då tänker jag med en gång på bandet.
Vilket band var det nu igen?
Kiss.
Kiss.
Tänker du på det, Kettil? Blod och eld och så?
Nej, inte riktigt. Men jag tänker på något annat band alltså.
Vilket då?
Vad hette det? Vad fan kan vara den hette?
Har du tänkt på Alice Cooper eller något?
Ja, ungefär.
Ja, allting Kiss gjorde hade ju Alice Cooper redan gjort egentligen när de började. Så det var ju lite så.
Men du kommer från en familj som har en konstnärlig ådra då, eller hur
har du? Jo, det får man nog lugnt säga. Alltså, i princip, både min brorsa och min syster är ju duktiga konstnärer. Alltså skickliga. Och alla mina kusiner i princip är också duktiga på sånt. På olika sätt. Min mamma kan ju sjunga, även om hon inte gör det så utåt så. Men att spela
så
lite.
Röst.
Så. Ja, absolut. Och sen så, min morfar var ju violinist, har jag förstått. Och sådär va, så det finns ju mycket sånt och jag växte upp med mycket musik hemma och sånt, och som tur var så det var ju min mammas musik framförallt och hon hade ju vettig musiksmak. Det var inte som att växa upp i ett dansbandshem och
eller med dragspel
eller så här gammeltjur och sånt, utan det var liksom Bob Marley och Elvis och Gasoline och sånt där, så att det var
bra, då är inte jag ensam om saken.
Ja, vad trevligt. Men hur det än blev, så från det ena till det andra, så här idag så sitter du och har ett syntband som heter Endless Shame.
Ja, precis.
Resan därifrån blockflöjten till att du har ett syntband som heter Endless Shame och har varit i Italien och gjort en musikvideo. Hur ja
saken
berätta.
Är ju den att alltså, jag lyssnade ju på hårdrock från början. Det var ju där jag hamnade liksom, när jag själv började skaffa någon sorts musikalisk identitet. Men sen runt 84-85 så då släppte ju bland annat Depeche Mode en platta som heter Some Great Reward som många i klassen lyssnade på till exempel syslöjden och sånt där. Och då blev man ju indoktrinerad och lyssnade på detta.
Du blev liksom äldre låga på dem? Eller?
Ja, och sen släppte ju Alphaville Forever Young och då var man ju helt körd för det var så bra så att det gick liksom inte att värja sig. Sen så var det någon gång, jag kommer ihåg det så väl, det var någon kompis till mig från Näsby tror jag som hade med sig ett kassettband. Och så satt vi och lyssnade på en sån här gammal bergsprängare utomhus på Sträng. Och då var det liksom ett gäng låtar som de liksom färgade mitt liv därefter. Och det var bland annat Dear Mussolini med Duff som är en rätt så rå syntlåt. Men jäkligt bra. Och så var det ju Mike Marine Love Spy som är Italo-musik som också är väldigt syntigt då. Och sen låter de The Clown med Electric Theater. Det är inga jättekända grejer detta, men de färgade mig väldigt mycket därefter.
Men det syntbandet som färgade dig mest?
Ja, det är ju Depeche Mode om man ser igenom tiderna, absolut.
Ska vi ta en låt med dem?
Det skulle vi kanske kunna göra, va?
Vad säger de om Policy of Truth?
Ja, visst.
Det låter som en bra grej. Då kör vi den.
Policy of Truth med Depeche Mode. Det bandet som du blev mest inspirerad av.
Ja, faktiskt.
På den tiden.
Ja.
Men nu ser det inte riktigt ut så. Du slänger dig mellan alla genrer.
Ja, jag är ju sån här att en låt bra så är låten bra. Så kvittar det vad det är för genre. Jag lyssnar ju på all typ av musik och försöker plocka in mycket. Och jag är inte rädd för att stoppa in annorlunda instrument i min egen musik. Gränsen går liksom lite vid saxofon och sånt, för jag tycker inte det passar ihop på det sättet med det jag gör, men i övrigt, vi har ju till och med haft någon låt där vi har haft en kille från England som har lagt in riktiga stråkar och sådär, rakt igenom, och det är ju helt fantastiskt på och med det.
Vad säger du om det, Ketil, du som är en hårdrockare ända ute i fingerspetsarna? Ja. Kan du tänka dig att vara lite öppen och lyssna på annat också?
Ja, för fan. Klassisk musik är ju jävligt bra också.
Du gillar det också?
Ja, visst.
Men det är väl bra att kunna lyssna på lite. Man har ju så många olika dagskänslor och humör. Då kan man ju kanske spela lite efter humör med.
Ja, visst.
Men hur skapades, hur kom Endless Shame till?
Ja, det vet jag faktiskt inte riktigt.
Ni är en trio på, det är tre killar.
Ja, alltså vi har varit massa olika folk genom tiderna. Så att,
du började som de flesta inom musikbranschen, kanske med coverband, och sen helt plötsligt så?
Nej, inte riktigt. Alltså, vi började ju Vi började för länge sedan, vet jag i alla fall. Det var ju på 90-talet, alltså vi körde igång. Och före det hade man varit med i lite andra grejer. Sådär, men
din roll är i alla fall sångare i bandet och har varit hela tiden, eller?
Ja, det har det alltid varit. Egentligen vill jag väl inte vara sångare i bandet, om jag ska vara ärlig. Jag skulle hellre egentligen göra något annat, spela gitarr eller något och sen kanske köra lite. För det är inte det att jag tycker inte att jag sjunger bra nog, men jag hade förut en annan typ av röst i min musik. Men vi startade någon gång på 90-talet, sen har det varit av och till med massa folk och olika perioder av man har varit inaktiv och vissa perioder har varit jätteaktiv och sådär. Och vi hade en period på 90-talet, tror det var 1995, kan ha varit 97 också, jag är lite osäker. Men då hade vi faktiskt gjort en cover på Sounds Like a Melody med Alphaville. Och så hade vi en tjejkompis som heter Gemma som sjöng refrängen. Så det var rätt cool version och sådär. Det låg ju på ett band på den tiden. Så det var ju brusigt och jävligt. Och
ett liksom kassettband.
Så. Ja. Men vi hade skickat upp det till en kille som heter Anders Morén i Stockholm. Och han och en som heter Claes Lunding som är rätt stor inom musikbranschen i Sverige. Väldigt stor faktiskt. Kallade upp oss till ett möte. Så vi satt där uppe efter några veckor på Virgin Megastore i Stockholm och satt och diskuterade skivkontrakt med dem. Och det var roligt med för Claes Lundin berättade det då att
ja, då var ni lite svettiga handlovarna.
Ja, han berättade det att ja, jag har ju en sak jag ångrar lite grann här nu det senaste året. Jag hade ju Ace of Base i studion men jag tyckte de var för jävla dåliga så jag släppte dem till Mega i Danmark.
My God.
Och så gick de och sålde 20 miljoner ex av sin debutskiva sen. Men det kunde inte han veta. Och då, han tyckte verkligen att det lät liksom inte speciellt bra om dem i studion då. Och då sa han liksom så här, ja det var kul om ni gjorde någon liknande grej som de gjorde, alltså en liknande typ musik, så att vi gick väl hem och försökte dona ihop lite mer sånt.
Men tycker du inte att det kan vara svårt om man alltså så, gör någonting liknande, alltså då blir det ju ändå inte ens egen grej.
Det är sant och det blev aldrig så, och vi blev ju signade till den här Anders Moréns förlag, men det hände ju inte så mycket mer med Claes Lunding och sånt sen, vilket till stor del är vårt eget fel. Vi var även uppe i Stockholm en annan runda, sökte skivkontrakt och var på möte med Arcade Records som var då i alla fall Europas största independent skivbolag. Och han var jätteintresserad, den här killen. Problemet var att han sa till oss, åk hem och skrev lika bra grejer som den låten han precis hade lyssnat på då. Så kom vi hem och sen så hände ingenting, för vi kunde inte. Vi var för stor press på oss att sätta ihop lika bra grejer igen. Så att det rann ut. Annars hade vi förmodligen säga att skivkontrakt på Arcade Records 1997, och då hade jag kanske inte suttit här idag, det vet man inte, jag kanske var död det vet man inte heller, blev en sån här rockstjärna som liksom kastade ut från scenen,
säga det, liksom att skita fram kreativiteten, det är ganska svårt,
det är helt omöjligt.
Du skrattar, Ketil, du känner igen det eller?
Ja. Vi har även varit i Tyskland och sökt skivkontrakt och sånt också på 90-talet, och rätt kul, för vi var på ett förlag då som heter Rolf Budd musikförlag eller någonting. Och så står vi i ett rum där, så bara kläcker han ur, så han som jobbar där. Ja, i detta rummet spelar de förresten in Forever Young-plattan. Alltså Alphavilles debutskiva.
Och då var ni bara, vi ska tjäna på alla väggarna.
Ja, det var lite så faktiskt. Det var helt sjukt.
Ja, det var trevligt.
Ja, det var helt sjukt. Och det var inte ens en studio längre, utan det var ett vanligt rum. Då, så att säga.
Ja.
Men nej, lite sånt kul att vara med om. Och sen så...
Och det är det kanske inte så många här i Kristianstad som vet om det.
Nej, faktiskt inte. Och sen på 2000-talet då nu, vi släppte vår första riktiga platta 2007 då, och då var det ju på ett lokalt skivbolag här i Kristianstad, K-Town Records som har Artmade också då. Och sen så bytte vi över till A Different Drum, amerikanskt skivbolag som var stort en gång i tiden, men vi kom ju in precis när de började, inte avveckla sig, men dra ner på det väldigt mycket.
Har ni dem fortfarande?
Nej, nu har vi ett italienskt skivbolag som heter Eco Product.
Och där dit ner åkte ni för att göra den här
musikvideon
som heter
The Reaper heter låten som musikvideon heter.
Och den kan man finna på YouTube.
Ja, det kan man.
The Reaper med Endless Shame. Ja. Men alltså nu är vi ju jättenyfikna, tänker jag, de som inte har hört Endless Shame för. Nu har vi suttit och pratat mycket om Endless Shame. Så att då ska vi spela en låt.
Mm-hmm.
Halo!
Halo.
Yep.
Det är ett speltunna. Sacred. I'm reaching inside.
Halo med Endless Shame. En sån låt, Kettil, vad säger du?
Ja, vet du vad det påminner mig om?
Nej.
Det påminner mig om tv-spelet Halo, alltså.
Du, alltså
men
jag,
det var
jag
inte ingen... det jag skulle snacka om, tyvärr.
Jag är ju ingen spelare, så jag vet inte. Är det bra?
Ja, men det skulle vi egentligen inte prata om.
Du satt här och undrade vem det var som...
skrev låtarna, såklart. Mm. Det får ju vi fråga här.
Ja, det, jag skriver ju egentligen alla låtar, men sen så samarbetar vi för att sätta ihop dem sen, så att säga. Så att,
Ni har en egen studio här i stan?
Ja,
i Kristianstad.
Så har jag hemstudio och sånt med. Så att, jag jobbar oftast med grunderna själv först och främst, och sen sätter vi ihop det sen. Ja.
Men du är inte bara så att du har ett band och du jobbar här inom omsorgen på Barabacka och så vidare, utan du har en familj också?
Japp. Yep.
Så hur får du ihop din vardag?
Ja, jag försöker i alla fall. Jag lägger inte någon enorm tid på min musik för tillfället, utan det blir några timmar då och då. Liksom. Det går inte att sitta... Alltså, optimalt är ju egentligen att sätta sig och jobba liksom, i princip 8 timmar om dagen med det. Det gör ju sådana här som Avicii och sådana. Så är det ju bara. De går inte in och glassar en timme.
Skulle
liksom.
Ju kunnat varit så också att när ni signade med det italienska... skivbolaget. Ni blev nerbjudna till Italien, eller hur var det?
Ja, det kan man säga.
Ja. Och man producerade en musikvideo där som ni var med i.
Ja.
Att där skulle kunnat bli så här också. Att det hade blivit ett jättegenombrott. Och var står man då i livet? Alltså, hur mycket tid ska man våga lägga på sitt eget stora intresse och ändå kunna vara en bra familjefar och en bra make? Och
alltså, grejen är ju den att det, man kan ju, ja, det är självklart så, alltså, får man en sån chans till exempel att åka ut och vara förband åt Depeche Mode, eller alltså bara vi börjar leka med sånt, kanske på 10 datum någonstans i Europa, då måste man ju ta det. Annars är man ju sjuk.
Du har en förstående familj.
Ja,
så
det är jag helt övertygad om att de skulle stötta mig. Alltså det är ju, man är ju väldigt...
Och även dina kollegor.
Ja det är, ni har faktiskt inte haft så mycket val. Nej, men det hade Björn löst att semester och sånt där. Alltså grejen är att en sån chans får man liksom bara en gång i livet. Och då tar man inte den, så kommer man definitivt ångra det på sin dödsspel.
Ja.
Det kan jag garantera.
Mm. Och säger du, Kettil?
Ja. Det håller jag faktiskt med om.
Go for it, liksom.
Ja, exakt. Ja. Det finns till en tröja där det står det. Go for it.
Ja.
Precis.
Men du är en man idag som går i olika genrer och gillar olika typer av musik. Och, jag känner ju dig här på det här planet genom jobbet. Och hör ibland. Alltså, du har ju det här intresset om dels bandböcker, dokumentärer och så vidare. Det är bara till att gå till Mattias Nybler ifall man undrar vilken bok man ska läsa om den eller den artisten, och du vet alla myter och alla...
Ja, just det. Jag läser mycket biografier och sånt, autobiografier och sånt. Jag tycker det är jättekul. Och jag kan även läsa sånt som handlar om artister som jag inte är överdrivet förtjust i deras musik. Alltså, jag har läst om Keith Richards. Alltså, jag är inget större fan av Rolling Stones. Jag tycker de gör bra grejer, men det är inte så att jag liksom lyssnar på dem varje dag. Jag tycker det intressant, för att många av de här människorna har väldigt bra stories, livsstories, och många gånger tragiska, och många gånger har de jättemycket roliga grejer också, så att det är väldigt intressant.
Mm.
Faktiskt.
Wasp är ju ett utav de banden som jag vet om att du gillar.
Ja, verkligen.
Nu kan inte jag, men har de, alltså, finns det någon bok om dem?
Ja, fast jag har inte läst någon. Mm. Men jag vet att det finns böcker om dem också. Men jag har inte hittat någon i bokhandel, utan då blir det beställa. Men jag har liksom inte blivit färdig till det.
Läser du lite böcker, Kettil?
Oh ja.
Du gör det?
Ja. Läser rätt så mycket manga nu, alltså.
Du läser manga? Ja. Mm. Skulle du kunna tänka dig att läsa en sån här en biografi med en artist eller så?
Ja,
en hårdrocksartist?
Ja, jag gjorde det med en bok som heter Hårdrock.
Ja.
Ja, just det. Det finns en sån som är lite samlad. Alltså, om jag ska rekommendera någon bok, så är det The Dirt med Mötley Crüe.
The Dirt med Mötley Crüe?
Ja, det är den, vad jag tycker absolut med hästlängd, och bästa som boken som har skrivits någonsin. Och vissa stories där i den, de är så sjuka, så det går liksom inte att tro att de har hänt.
Men då vill jag tror Kettil också, kanske lyssnarna med, höra något litet utdrag som du kommer ihåg som
Ja, det finns ju, de flesta konstiga sakerna är ju Nicky Six inblandade ju. Bland annat då när han tar en överdos och hamnar på sjukhus och sen drar ut slangarna och går ut utanför själv på gatan och så är det två tjejer där ute som är övertygade om att han är död, för det har de sagt på radion. Så får han skjuts med dem hem och så går han hem och tar en överdos till direkt efter. Det är liksom, det är bara sånt, och han är så borta. Någon gång så är han övertygad om att folk håller på att bryta sig in i hans hem. Då sitter han inne i sin garderob med en hagelbössa. För att han tror att det är folk som ska bryta in. Då ringer han till vaktbolaget. Sen när vaktbolaget kommer dit, då går han ut och jagar bort dem, för han tror att de är inkräktarna. Så
han,
alltså det,
och han kommer ihåg detta liksom.
Ja, ja. Så att han vet, det sjukaste är att det finns en bok med Nicky Six som heter The Heroin Diaries också, som också är väldigt bra. Det visar sig att när han var som värst, alltså han var ju väldigt mycket inne i droger och alkohol och allting, helt totalt borta. Men i princip varje dag under ett år då, om det är någon gång mellan 85 och 86, så skrev han dagbok. Och han hittade de här dagböckerna för 5-6 år sedan i ett garage hemma. Och han bara tittade igen och bara, ja, det här är helt overkligt. Hur ser mitt liv ut? Han är ju nykter och sånt idag ju. Så han bestämde sig att ge ut en bok, och sen i den boken så är det kommentarer från andra som var inblandade på den tiden också, som Vanity, som han var tillsammans med Prince gamla flickvän också, och även annat folk från den tiden. Så den boken är också helt fantastisk. För liksom,
vad jag liksom sitter och funderar på här nu, det är ändå att det här var människor som producerade musik. Hur klarar de av det?
Ja, framförallt hur klarar de av att spela live sen?
Ja.
Det är ju helt...
Du skrattar, Ketty.
Ja, men det har man ju sett. Så liksom, jag har ju sett Slash, var ju också rätt illa ute ett tag och höll på mycket. Jag har ju sett konserter med Guns N' Roses när han står och spelat ett helt solo i fel tonart.
Jag tycker det är en skymf mot publiken. Hade jag varit där i publiken och verkligen hade velat se en artist eller ett band som jag hade längtat efter att få se,
ja,
då vill man inte se dem dyngraka eller helt uppe i det blå och spela fel och sjunga fel. Eller? Vad säger du, Ketil?
Ja. Va? Det hade varit faktiskt rätt roligt. Alltså.
Du hade tyckt det var kul.
Ja, men det är ju liksom, det är ju tvegat det där, för att det är ju hur man än vänder och vrider på det, så att mycket av världens bästa musik har kommit till när folk har varit påverkade av saker, så är det bara, och det kan man aldrig ta från. Det har ju öppnat sinnena på dem på något konstigt sätt, och de kom på idéer de förmodligen inte kom på ett annars. Men självklart är det ju fruktansvärt när det går så väldigt långt som det har gått i många fall. Jag vet Dave Gahan som i Depeche Mode var ju kliniskt död i 2 minuter, tror jag det var, efter en överdos. Mm. Men de lyckades väcka upp honom. Det som fick honom att sluta, han var ju i princip i Nicky Six-klass ett tag där, och det var ju när han satt på någon toalett och tog någon spruta eller någonting, så kom hans mamma, hans son in och såg honom på toaletten liksom, och det var det som fick honom sluta till slut. Så att det är väldigt många av de här rockartisterna, framförallt på 80-90-talet, som var väldigt borta.
Mm, mm. Nu kommer ju en kuggfråga då. Vad tycker du, vad är din syn på droger då?
Ja, alltså jag har ju inte tagit direkt själv sådär. Och jag är ju sån här, människa att jag bryr mig inte direkt vad folk gör så länge de inte skadar andra. Men jag tycker självklart inte att heroin och sånt ska vara tillåtet på något sätt. För det är syntetiska droger och det skadar folk extremt mycket och förstör väldigt mycket. Men sen samtidigt, jag kan tycka en sak som alkohol är ju också lustigt. Jag dricker ju själv alkohol ibland, tar något glas vin och så. Men jag kan tycka att hade det kommit idag, alkohol, om det hade uppfunnits idag, så hade det aldrig blivit tillåtet. Det finns inte en chans. För det förstör
det
ju hur
mycket
som helst.
Gift. Ja.
Ja, det är ett rätt, alltså väldigt bra gift, och det, folk blir aggressiva på det och sånt. Så att jag tror inte det heller hade tillåtits om det hade kommit idag faktiskt. Eller cigaretter.
Mm. Intressant.
Så att,
tar du ett glas vin, Ketil? Eller
nej, jag får inte dricka vin.
Mm.
Blir så lättfull på det skitet.
Mm.
Det är som min brorsa. Han blir också lätt påverkad av vin.
Mm. Och jag tycker det är gott med ett glas rött vin till maten. Sådär. Och sen när jag är ute på krogen så dricker jag gärna öl.
Mm.
Ja. Ja, det är väl så.
Ja.
Så är det för mig. Men vet ni vad? Jag tror faktiskt att tiden tickar på. Vi skulle kunna fråga Matte hur mycket som helst om Endless Shame. Men vi kanske får se er någon gång i framtiden.
Ja, vi får väl hoppas det.
Mm. Har ni någonting på gång?
Jag håller på att arbeta på vår nya platta. Det är allt som är på gång just nu. Annars är det ingenting.
Direkt. Har ni någon slags tummen mellan pekfingerdatum på när ni vill ha det klart.
Nej, jag arbetar ju sjuk rätt mycket, ja. Så att det kan ju komma 3 låtar på en vecka, ja. Sen kan det ta ett halvår innan nästa låt kommer.
Ja, precis.
Men jag hoppas att vi kan släppa den någon gång i höst.
Att föda kreativiteten.
Ja, precis. Någon gång i höst hoppas jag på att det blir. Ja.
Då kanske vi kan få höra ett smakprov när det kommer.
Det, absolut.
Det skulle vi gärna vilja göra. Mm. Vi ska avsluta... dagen där. Jag önskar en trevlig helg.
Ja.
Imorgon är det en väldigt konstig dag. Men jag tror
berätta ju för fan.
Ja,
visst.
Men jag gör det så får folk ta det för vad det är. 14 mars, lördag den 14 mars, då är det något som heter internationellt, det är detta då. Steak and blowjob day.
Ja.
Det är sant. Det är inte jag som hittat på det här. Det är internationellt och det står på, man kan hitta det på nätet. Det är så att männen då tycker att de har jobbat hårt som fanken för att uppvakta damerna på Valentine's Day, eller som det heter på svenska, Alla hjärtans dag. Så de vill liksom ha en egen dag och de tycker om steak och de tycker om blowjobs och de tycker om kvinnobröst, och så att de hatar bröstcancer. Det tycker jag är en bra grej, att man, eller hur? Så att man vill bekämpa bröstcancern. Så vad man då gör på nätet är att invitera sin partner, eller den kanske man som man vill ska bli ens partner, till då steak and blowjob day. Så går det till.
Låter som en bra dag.
Ja, så får du en sån invitering, Kettil, så får du fundera.
Ja, då accepterar jag på en gång.
Okej, okay, lite allvar här då. Sista
slipper jag vara singel.
Sista låten. Kommer knappt ihåg vad vi skulle spela. Ah, det var Wasp.
Det var Wasp-låt, ja. Från deras platta Crimson Idol, som jag tycker är en av världens bästa plattor också. Den heter The Great Misconception of Me. Det är väldigt krångligt.
The Great Misconception of Me.
Ja, precis.
Där ska man vara nykter när man säger det.
Ja, helst.
Ja, men det är vi. Mm. Trevlig helg. Det gör vi lite öl på innan vi lägger.